Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu följer första delen av radioföljetongen Kådisbellan, författad av Roland Schytt. Uppläsare är Sven Lionell. Innan vi börjar vill jag dock göra er lyssnare uppmärksam på att boken är en slags självbiografi. Roland i boken är författaren.
Kådisbellan av Roland Schytt. Om jag skulle skriva en bok skulle den handla om Roland och hans värld. Men först skulle jag skriva en inledning, en prolog. Den världsberömde svensken John Ericsson började sin uppfinnarverksamhet i unga år. Han gjorde många epokgörande uppfinningar under sin livstid. Bland det mest omtalade var pansarbåten Monitor och lokomotivet Novelty. Propellern var en av hans mest geniala uppfinningar. Ja, han gjorde många fina saker. Men vad gjorde han för att sänka nativiteten i Vasastan i Stockholm? Ingenting. Han kunde inte uppfinna en slangbåge, en bälla, som också kunde fungera som preventivmedel. Däremot var det en annan svensk uppfinnare som redan i barnaåren genom en genial innovation blev primus motor för nativitetsbegränsningsverksamheten i Vasastan medelst denna produkt. Men för att komma in i den kronologiska ordningen skulle jag börja i Vasaparken i Stockholm. Från Vasastan och Birkastan har det kommit många kulturkändisar. De har blivit kändisar i vuxen ålder och berättat om sin uppväxttid i dessa trakter. Men det finns också många oberättade saker. Till exempel livet i Vasaparken och försiktighetsartiklarnas genombrott som skedde just i dessa trakter. Om jag skulle skriva en bok så skulle jag berätta en del saker som kändisarna uteslutit i sina berättelser. Till exempel Vasaparken, den skulle behöva skrivas lite närmare. Det var centrum för det uppväxande släktet i Vasa och Birkastan. De allra minsta började sin verksamhet i sandlådan, sedan gungorna och skridskobanan och till sist i 14-15 års åldern kullen. Där palperades jämnåriga flickor. Palpation är läkarnas termer för undersökning med handen. Man kan säga att Vasaparken fungerade som ett slags drivhus. In till sandlådan och gungorna satt mammorna på en parkbänk och bevakade sina tällningar. De hade stickningar och virkningar vilande på sina stora magar där nästa unge var på väg. Ofta hade de en i barnvagn, det var den sistfödde. Det var inte ovanligt att en mamma hade två ungar i gungorna, en i sandlådan och en i barnvagnen och en i magen. Sandlådan och gungorna låg så att säga i mellanplanet. I nedre planet på den stora gräsmattan sparkades boll och spelades brännboll på sommaren och åkte skridsko på vintern. Där, när man var i den åldern, kunde man få lite flukt när man hjälpte tjejerna att spänna på skridskorna. Det var mest hemstickade strumpor och yllebyxor. Strumpebanden syntes i alla fall och ibland en liten bit av skinnet. Ganska upphetsande. Men för att berätta om Roland och hans värld måste jag börja från den egentliga början i Tsarryssland. I en liten by som heter Drissa och som ligger in till staden Vitebsk vid floden Dvina. Isak Kravchik, skräddaren, bodde där med sin hustru Ida. 7 barn, 4 pojkar och 3 flickor. Det hände en del saker som har ett visst historiskt värde där. Isak var populär i Drisa och Vitbäsk. Han var skräddare på dagarna och festtalare på kvällarna. Som festtalare var han oslagbar. Han hade en strålande humor och alla festtal hölls på vers. Och det var många fester, mest födelsedagar och bröllop. Praktiskt taget varje kväll var det någon fest någonstans i hans distrikt. Ersättningen för hans insats mätte inte i rubel eller kopek. Däremot fick han äta och framför allt dricka så mycket han ville. Och han ville. Utöver in naturaersättningen ingick att han skulle skjutsas hem med trojka när festen var slut. Ofta blev det faktiskt tidigare, för Volkan flödade. Utom familjen fanns i Isaks stuga höns och getter. En ko fanns också, men den var placerad på ett annat ställe. Gris fanns naturligtvis inte i en judefamilj. Sovplatsen för hela familjen var ovanpå den jättestora ugnen. Isak och hans bror var judar, militärvägrare och revolutionärer. Dåliga odds när tsaren och kosackerna hade makten. Kosackerna jagade just dessa kategorier och roade sig obeskrivligt när de efter sina fester kunde få tag i någon att roa sig med. Det fanns inte många manliga levande judar kvar efter deras besök och kvinnorna var våldtagna. Ofta brändes både gårdarna och grödan ner när deras fest var slut. När revolutionen misslyckades 1905 och rysk-japanska kriget pågick var det mindre roligt att vara krigsvägrare och revolutionär. Att dessutom vara jude förbättrade inte situationen. Isak lyckades fly ur landet. Vandrade genom flera länder och hamnade så småningom i Stockholm. Den övriga familjen flydde senare i små grupper och hamnade efter svåra trapasser och umbäranden hos pappa i ett kyffe i Gamla stan. Isaks bror stannade kvar och gick under jorden. Vad sedan hände med honom kommer att berättas längre fram. Isaks dotter, Sipa, var den första som återförenades med sin far i Stockholm 1907. Hon hade vid sin flykt genom skogar och kärr druckit ur vattenpölar och fått bölder över hela kroppen. Hon hade tidigare haft insydda rubler i kläderna för att muta vakterna vid olika gränser som måste passeras mellan flera länder. Sipa fick jobb i Stockholm på Kaplans konfektionsfabrik. Där fanns många judar förut och Sipa kunde samspråka med dem på jiddisch. Hon lärde sig snart tre svenska ord. Ja, nej och tack. Hon var 160 centimeter lång. Ja, lång, men hon var mycket späd och utsvulten efter strapatserna i samband med flykten. Fick börja som presserska. Med ett pressjärn som hon knappast kunde lyfta med sina små händer. Hon var mycket söt med sina mörka ögon, kolsvarta vågiga hår och sin kattliknande ansiktsform. Skor, storlek 34. Från fönstret, vilket hon stod och arbetade, hade hon utsikt över gården. Och där kunde hon se tapetseraren, som hade egen verkstad. På skylten mot Hornsgatan fanns texten Fritjof Skytt, tapetserare och dekoratör. Det fanns tapetserare och sadelmakare också, men det var inte så fint. Fritjofs far var sjökapten och sedan skeppsredare. Han var rik. Hade naturligtvis sitt politiska intresse riktat åt ett visst håll. Alla hans tyska förväder hade varit sjökaptener. Fritjof föddes i Stockholm. skulle inte bli kapten men skulle få skolor och började därför i Södra Latin. Han trivdes inte där. Efter avslutad skolgång bestämde han sig istället för att lära sig ett yrke och han blev tapetserare. Han blev gesäll och så småningom egen mästare. När Fritjof började i tapetseraryrket betraktas han av föräldrarna som avfällig, arbetare. När han sen började intressera sig för socialismen och arbetarrörelsen blev brytningen definitivt. Föräldrarna betraktade honom som utstött, paria. Fritjof var lång. Från golvet räknat sträckte sig hans muskulösa kropp precis 2 meter uppåt. Ett ganska smalt ansikte, en kraftig näsa, varunder befann sig en käckt uppåtvriden mustasch. Snälla blå ögon och längst upp ett ganska tunt hår. Skonummer 47. Från sitt verkstadsfönster hade Fritjof också utsikt över gården där Sipa stod vid fönstret. Deras blickar möttes allt oftare. Fritjof tyckte att hon såg rar ut, flickan som med sitt svettdroppade ansikte och sina smala armar stod och brottades med det tunga pressjärnet. Sipa var 17 år och tapeseraren, som hon kallade honom, var 11 år äldre. På skämt brukar hon kalla honom tapeseraren många år framåt. En dag, ja, av en händelse, kom Fritjof ut på gården när Sipa skulle gå till matrast. Han stannade och frågade vad hon hette. Hon förstod inte vad han sa. På jiddisch, jag förstår inte. Fritjof tyckte att hon talade tyska, fast en dålig tyska. Så han upprepade ändå sin fråga på tyska. Då fick han reda på hennes namn och i fortsättningen talade han tyska och hon jiddisch. Det gick faktiskt ganska bra. Han frågade henne om hon ville komma in på hans verkstad och dricka kaffe. Hon hade aldrig druckit kaffe förut och tyckte det skulle bli spännande. Inte bara med kaffe. Fritjof hade smörgåsar med sig från sin ungkarlslya. Sipa tyckte att kaffet smakade vidrigt. Hon hade bara druckit te förut. Men smörgåsen var fantastiskt god. Hon hade aldrig ätit en så god smörgås förut. Fritjof skulle ju säga det, men höll på att bita tungan av sig. Han hade tänkt säga skinka. Att bjuda en liten judeflicka på skinka. En jude som äter skinka får brinna i Gehenna. Det är kalvstek, sa Fritjof, men han tänkte, det här första sammanträffandet kunde ha slutat med en katastrof. Sipa berättade att hon alltid druckit te förut. Att den enda ögodel som hennes mor tagit med sig i flykten från Ryssland var samovaren. Det var den viktigaste möbeln i deras fattiga hem. Fritjof lovade att nästa gång skulle han bjuda på te och lovade samtidigt att hon till det skulle få en smörgås med kalvstek. Efter några besök hos tapeseraren kom hon i närkontakt med hans käckt uppåtvridna. Det blev så småningom bekant i Das Jiddische Heim att hon umgicks med en kristen, en goj. Pappa Isak var tränad att ge stryk. 7 barn. Hon fick omedelbart stryk. 17 år var hon. Sipa kunde inte ljuga. När hon vid tillfälle talade om att hon träffat tapetseran så fick hon stryk igen. En dag i Fritjofs verkstad visade hon sin sönderstagna stjärt och berättade allt sammans. Fritjof ville omedelbart rusa till Hornsgatan till Gamla stan och hämnas misshandeln. Men Sipa grät och hindrade honom. En sak la Fritjof märke till när Sipa visade sin randiga skärt. Hon hade inga byxor på sig. Hon hade aldrig haft några byxor. Hade blivit förvånad när hon på konfektionsfabriken sett en flicka på toaletten som hade byxor på sig under underkjolen. Genom smygtittning hade hon lagt märke till att alla hade det. Hon tordes inte begära hemma att få köpa byxor. Mamma Ida, systrarna Sascha och Maria Sascha hade ju inga byxor. När Sipa nästa gång till tapeseran för att dricka te och få sin smörgås med kalvstek hade Fritjof köpt 6 par byxor som hon fick i present. Ett par tog hon på sig omedelbart. Tapetseran hjälpte faktiskt till. Resten tog hon med sig hem och la längst ner i sin egen byrålåda. Efter några dagar hände det. Mamma Ida hade hittat byxorna och visat dem för Isak. När Sipa kom hem från arbetet stod pappan innanför dörren med 5 par dambenkläder i handen. Var har du fått de här nymodigheterna ifrån?
Jag har fått dem av tapetsera.
Hur kunde han veta att du inte hade byxor?
Jag visade honom stjärten.
Hur kunde den kristne jäveln, denne förbannade goj, få hans dotter att visa stjärten? Och vad mera hade hänt?
Trots att Sipas bakdel fortfarande hade spår av den tidigare misshandeln hamnade rottingen med fruktansvärd kraft, oupphörligt och med allt större kraft på hennes stjärt och lår under tiden som Isak skrek: jag ska slå sönder dessa satans gojbyxor. Det här blev för mycket. Sipa svimmade och en doktor måste tillkallas. Doktorn sa: om detta sker en gång till så kommer jag att anmäla er för polisen om ni kommer att bli återsänd till Ryssland. När Sipa inte hade kommit till sitt arbete på en hel vecka gick Fritjof till Gamla stan, ringde på dörren som öppnades försiktigt. Var det kanske polisen? Där stod en lång, allvarlig man. Mitt namn är tapetserare Fritjof Skytt. Jag ska hämta Sipa Krawczyk som bor här. Den satans förbannade gojen, måtte han brinna i henne, skrek Isak. Låt henne inte gå. Men Ida sa: men polisen, tänk om han går till polisen och vi blir skickade tillbaka till kosackerna. Meine dochter, Ida grät, bröderna och systrarna grät. Den enda i familjen som inte grät var Sipa. Hon log, men tårarna rann över hennes kinder. När Sipa hade tillfrisknat hemma i Fritjof ungkarlslya uppsöktes en affär på Stora Nygatan där det inköptes nya kläder. Allting nytt. Till och med en liten hatt. Ja, en hatt. Hittills hade hon alltid haft huckle på ryskt vis. När det i kakelugnen brände hennes gamla kläder, sa Fritjof: där brinner ditt tidigare liv. Nu börjar ett nytt. Sipa grät glädjetårar och Fritjof snöt sig. Fritjof hade så att säga varit med förut. Men den natten var den första gången för Sipa. Dagen därpå uppsöktes pastorsexpeditionen i tyska församlingen för uttagning av lysning. Vigsel hemma hos prästen, här gick det undan. Konvertering, dop, konfirmation och vigsel, allt var understökat på en timma. Bertil var med. Fritjof visste inte, men Sipa hade sina aningar. Bertils primalskrik kom 4 år före Rolands. Vad gjorde de vid hemkomsten? Gick till mangelboden och manglade. De hade tvättat hela dagen före vigseln. Bröllopsnatten hade avverkats cirka en månad tidigare, men det skadade ju inte med en repris. Så blev Sipa hemmafru. Grannfrun hette Johansson, Augusta Johansson. Det var vad man kallar ett rejält fruntimmer. Hennes man var lyktändare. Ingen vet nu vad en lyktändare var för någon, och jag tänker inte beskriva det. Det finns annat att berätta. Augusta tog hand om Sippan. Det där med Sipa struntade hon i. Men hon lärde Sipa svensk matlagning, vad alla livsmedel hette, pengars värde. Allt lärde hon Sipa, och så svenska ord, många svenska ord. Augusta fostrade Sippan till att bli svenska. De hade ändå ganska svårt att konversera. När Sipa försökte förklara sitt namn gick det verkligen runt i huvudet på Augusta. Sipa Rosa Kautschik. Och så vid dopet hos prästen dessutom dopnamnet Berta. I Ryssland bland judarna kallades hon alltid för Chipke. Rosa blev Reise. När man tilltalade varandra i Ryssland använde man ofta båda förnamnen. Alltså hette hon Sipa, när hon bodde i Drissa, Chipske Reise. Det tog lång tid för henne att förklara det här för Augusta. Men då sa Augusta: i Faderns, Sonen och den helige Augustus namn döper jag dig härmed till Sippan. Må du leva länge och få många halvjudeungar som slipper bli omskurna. Amen. Sipas besök i de olika affärerna var rena teaterföreställningarna. Hon kunde inte många ord svenska, men hennes intellekt var inget fel på. För att förklara vad hon ville handla kunde det ibland utföras små häpnadsväckande pantomimer. De hade verkligen roligt i affärerna där hon handlade. God dag, Sippan. Jag köper kött. Jaha, vad då för kött? Kalvkött. Jaha, vilken sort? Sort, inte veta. Då får du peka. Den sort. Det är inte kalv, det är fläsk. Fläsk? Vad fläsk? Fläsk, ja, gris, nöff, nöff, skinka. Det såg precis ut som pålägget tapetseraren haft på sina smörgåsar. Fläsk, helvete, gehenna. Så log hon. Ja, skinka, mycket skinka. Ja, kristen, äka skinka. Ja, icke, köpe kalv. Det blev en hel del kalvstekar som var högtidsmaten i Vasastan dit Sipa och Fritjof flyttade. Hälsingegatan 32, 2 trappor över gården, Tordas på gården.
Ni har hört del 1 av Roland Schütz bok Kodisbellan, uppläst av Sven Lionell.